Ja, pingstdagen. När de alla var samlade, står det, då kom det ett dån ifrån himmelen. Fast många teologer har ju gjort om det så att det blir väldigt stillsamt och tyst. Men det är ju inte vad det står i ordet, utan det står att det brakade till så att det hördes i hela Jerusalem. Och då måste det ju ändå ha hänt någonting, tänker vi. Ja. Jag vet inte, men jag längtar oerhört mycket efter att få se detta som vi läser. Jag kan inte säga att vi har det. Jag kan inte se att vi har det i vårt land faktiskt. Men vi vill ha det. Vi vill leva i apostlagärningarnas tid. Och vi vill sträva efter att få det. Och vad vi förstår när vi läser i Bibeln, så ser vi att de var ju samlade till bön. De var ju det. Och det hände. Men jag tror också att Gud har en särskild tid för varje nation, för varje land. Och jag tror det var det som hände där på 1900-talet på Azusa Street. Det var det som Gud hade sagt för länge sedan skulle komma. Jag tror att det var ingen slump att det kom. Utan jag tror att Gud hade planerat att det skulle bli så. Det är ju en mycket märklig tid vi lever i. Jag läste faktiskt en bra artikel i Hemmets Sten. Utav en på sidan Opinion här. Utav en kvinna som heter Annika Borg. Och jag vill bara läsa lite av det som hon skriver. Hon har en blogg. Hon har texter publicerats på webbsidan Det goda samhället den 29 april. Och hon vill bara synliggöra lite av det som sker just nu. Och hur ja, lite grann utav det. Bara en liten bit. Tystnad kring förföljelse av kristna. Hon säger så här: nu knackar attentaten mot kristna också på Europas dörr, skriver hon. Och hon varnar för tystnaden kring fördrivningen av kristna i Mellanöstern. Och hon har läst en ganska nyutkommen bok som har kommit ut på Markus förlag. Klaus Wivels bok Det sista kristna. Och det är ju lite märkligt. Det sista kristna. Det är en bok av den danske journalisten och tidigare politikern för radikala vänstre, Klaus Wivel. Den heter De sista kristna. Berättelsen om de förföljda, de som flytt och de som vägrar ge upp. Och så sen smaka ett ögonblick på den titeln. Upprinnelsen till boken är det brev Wivel skrev till den danska utrikesministern med frågan om vad regeringen tänker göra åt fördrivningen av de kristna i Mellanöstern. Judarna är för länge sedan borta, skriver hon, utom några enstaka som i Jemen. På detta brev fick Klaus Wivel inget svar. Därför begav han sig själv till Västbanken, Gaza, Egypten, Libanon och Irak och såg med egna ögon fördrivningen av kristna. Och han mötte även de välmenande västerlänningar som förnekar alla problem. Vår tids paria är de kristna i Mellanöstern. Smaka ett ögonblick på den utsagan också, säger hon. Och i Sverige har det varit på samma sätt. Förutom ett fåtal röster så har ingen, inte ens Svenska kyrkan eller närbesläktade frikyrkor, velat se verkligheten utan förnekat den, säger hon. Och det hela har varit och är skamligt tyst. Men mest skamligt för de kristna kyrkorna i Sverige förstås. De kommer aldrig kunna säga att de inte visste att deras systrar och bröder i Kristus fördrevs och mördades i Mellanöstern. Det enda land i Mellanöstern där kristna kan leva och utöva sin religion fritt är Israel. Det är enda platsen idag i Mellanöstern där man får leva fritt. Och hon varnar lite för att hon säger, men nu knackar attentaten mot kristna också på Europas dörr. Under förra veckan avvärdes ett massmord på kristna i 2 kyrkor i Frankrike. Och ett 20-tal personer med kopplingar till Al-Qaida greps med stora vapenarsenaler då de planerade att självmordsbomba i Vatikanen. Säpo forskare och kunniga journalister har tidigare identifierat två grupper som är i högriskzonen att utsättas för terrorattentat. Judar och platser med judisk anknytning till skolor och synagogor samt tidningsredaktioner. Nu finns en tredje, säger hon. Och det är kristna i Europa. Och det är verkligheten. Frankrikes premiärminister Manuel Valls sa i en radiointervju: aldrig har hotet varit så påtagligt som idag. I vår historia har vi inte någon gång varit konfronterade med en sådan här typ av terrorism. Och så frågar hon, och vad säger våra politiker av olika kulörer? Ja, det är ju bara en av alla de händelser som sker idag, som vi ser sker ut i världen och som närmar sig oss mer och mer i västvärlden och Europa. Och vi ser ju hoten runt omkring oss, hur det tonar upp sig. Och den som inte ser det måste vara blind. Därför att vi kan ju se från alla håll och kanter att det är hot idag. Det är hotbild på hotbild. Och det är på något sätt väldigt aggressivt. Väldigt aggressivt. Men vad har det med det att göra på pingstdagen? Ja, det kan man ju undra. Jo, därför att Jesus sa, men när den helige ande kommer över, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och det är ju det vi behöver idag, eller hur? Det är ju kraft vi behöver. Vi ska börja med att läsa det här välkända ordet då, som en del av oss har hört från Apostlagärningarna. Kapitel 1. Apostlagärningarna 1. Och vi läser vers 4-8 där. Det är Jesus som säger detta. Apostlagärningarna 1:4-8. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: herre, är tiden inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är faktiskt så fantastiskt underbart att du behöver inte vara särskilt utbildad för att ta emot den heliga andes kraft i ditt liv. Du behöver inte ta examen. Men du behöver bli döpt i den helige andes eld. Och det finns heller ingen teologiutbildning som ger den kraften att vittna. Det är inget fel på teologiutbildning, men det är liksom inte bara det handlar om, utan det handlar om att sträva efter att bli döpt i den helige ande. Därför att Jesus sa att vi ska få kraft när den helige ande kommer över oss. Och det här är inte för bara ett fåtal, utan detta är för alla som tror på Jesus. Så det är liksom inget exklusivt för några människor, utan detta är för alla. Och det måste vi börja inse, att alla som blir döpta i den helige ande får kraft att vittna. För visst är det väl det vi behöver allihop. Pingstdagen i Jerusalem, som vi läser om, markerar en ny tid som kom. Den sista tiden, står det. Den sista tiden träder in här. Andens ankomst till jorden på ett alldeles nytt sätt. Och det kommer att fortsätta att vara det. Från Jesu första ankomst tills han kommer tillbaka för att hämta sin brud och för att upprätta sitt rike på jorden. Guds rikes ankomst. Då kommer konungen Kristus den smorde, han som var smord, han är smord konung, att upprätta sitt rike på jorden. Vi kan läsa ifrån Johannes också, det 14 kapitlet. För det var ju det som skedde här, att Jesus blev korsfäst, uppstod och gick till Fadern, men så lovade han att han skulle sända precis exakt det som vi som församling och enskilda behövde. Då står det i 14:26: men hjälparen, den helige ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er, säger han. Och vi kan också gå till första Johannes brev. Johannes första brev, det andra kapitlet. Och så står det i första Johannes brev, kapitel 2 och vers 20 först. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Och här så talar, i det här sammanhanget så talar Johannes om precis det som kommer att ske i den sista tiden. Att antikrist skulle framföra. Här varnar han för antikrist och för villfarelsens ande som skulle komma. Och mitt i det så säger han, ni gör en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Alltså att vi behöver alla ha anden och smörjelsen för att kunna veta om vi är på rätt väg. Och i vers 27 så står det: vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er, står det. Och det här alltså säger han i samband med den tiden som redan då började. Laglösheten, antikrist ande. Vi går tillbaka till apostlagärningarna igen och så läser vi från det andra kapitlet. Det som vi förut har talat om. Apostlagärningarna 2 från vers 1. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskara, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade, sa de, Är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål, sa de. Så de var häpna och de var förvirrade. De tänkte, vad är det som händer? Och några trodde till och med att de var berusade. Men vad var det egentligen som hände här? Och varför hände det? Jo, alltså när vi läser, jag kan bara läsa från Andra Mosebok. Andra Mosebok, vers kapitel 23. Och Andra Mosebok 23 och 16. Så står det där att pingstfesten som judarna firade var från början en skördefest. Då förstlingen och årets gröda bars fram som offer. Så står det i Andra Mosebok 23 och 16. Skördehögtiden ska du fira när du skördar förstlingsfrukten av ditt arbete. Det du har sått på marken. Bärgningshögtiden ska du fira vid årets utgång. När du inbärgar frukten av ditt arbete från marken. Alltså det handlar om en tid av sådd och skörd. Och det är det som pingsten handlar om egentligen. Att vi sår ut Guds ord. Och så ska vi få skörda också. Det är skördetid. Det var det som det handlade om ifrån begynnelsen. Och lärjungarna väntade i bön för att få det som Jesus hade lovat. Vi läser också från Apostlagärningarna 10 kapitlet. Apostlagärningarna 10 kapitlet. Det är Petrus som talar till hedningarna. Vi läser mycket Bibeln här i Free Church. Därför att vi tycker att det är viktigt att vi gör det. Att vi inte bara plockar ut en vers här och där. Utan att vi följer vad som står i Guds ord. Och för att det ska bli klart och tydligt vad ordet säger. Det här är vad som en del kallar hedningarnas pingst. Pingstdagen i Jerusalem, då var det judiska folket. Här, när Petrus talar, säger det till hedningarna. Då står det i Apostlagärningarna 10:34. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk. När han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas herre. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty Gud var med honom. Vi är vittnen till allt han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna. Att var en som tror på honom för syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade, för nu var det ju evangelium han predikade. Här har du ju hela evangeliet med i Petrus förkunnelse. När han talar om profeterna från den gamla tiden, det gamla förbundet. Vad alla profeterna hade talat om som skulle komma. Hur Jesus skulle komma, Guds son, smord av den helige ande. Så skulle han komma i den helige andes kraft och bota människor och befria människor. Och så tar han med att Gud uppväckte honom på tredje dagen också. Det är hela evangeliet. Då står det här i vers 44. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den helige ande? Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar, står det. Vi läser några verser ifrån det 11:e kapitlet där också. Och från vers 13. Och det är Petrus som hade kommit till Joppe. Och då kan vi läsa där ifrån vers 13, den senare delen av versen. Skicka bud till Joppe och hämta hit en Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig och genom de orden ska du bli frälst, du och hela din familj. Och när jag började tala föll den helige ande på dem alldeles som på oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas i den helige ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi hade kommit till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att jag skulle kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig, prisade Gud och sa, så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv, står det. Alltså det är för oss. Det är. Det är så tydligt att detta är för oss också. Och du har evangeliet, du har ordet, du har anden. Du har det här, den här förkunnaren Petrus. Det är det fulla evangeliet. Och Gud bekräftar sitt ord genom att stadfästa sitt ord och genom att döpa i den helige andes kraft och bota de sjuka. Det är en fri gåva för oss alla. Men nu kommer hon, den här pessimistiska politiska Maria, som alltid ska liksom dra ner allting så det blir så jobbigt. Och så känner jag att jag måste få med det också. Jag måste få med allvaret i det. Det här är en underbar gåva som vi alla är kallade att ta emot från Herren. Men det finns någonting. Gåvan är fri. Det är nåd och välsignelse från Herren. För att vi ska kunna utföra den kallelse han har gett oss. Men det finns ett pris för att gå hela vägen tillsammans med Jesus. Det gör det ändå. Det är ett pris, ett val vi gör. Och det är faktiskt nödvändigt att överlåta sig helt. Så många gånger vi talar om överlåtelse. Så många gånger vi talar om att vi överlåter oss i ett möte. Vi går fram och så överlåter vi oss. Men det är någonting med att överlåta sig helt. Helt och hållet. Att helt och hållet ge sig själv till Jesus. Allt vad du är. Allt vad du äger. Allt vad du står i. Det kan vara relationer, familj, vänner, intressen, arbete, vad som helst. Men ge honom allt. Jag slog upp på nätet vad överlåtelse står för, överlåta. Synonymer till överlåtelse. Och då står det så här. Att överlåta är detsamma som att ge ägande rätten till. Så om du överlåter det till Herren, då ger du honom ägande rätten till ditt liv. Att lämna över. Att överföra, att donera, att avträda, att avstå. Överlämna, anförtro, bemyndiga, delegera. Det var några av de sakerna. Och det betyder att frivilligt överföra sin äganderätt till någon eller något. Att sälja eller avstå gratis. Att överlämna. Alltså när man nu talar om överlåtelse, det är att låta över allt det jag är i mitt liv till ande, själ och kropp. Och jag tror att vi i vår kultur är väldigt dåliga på det. Jag tror att vi lätt behåller lite för oss själva. Om du nu gör detta, ta det här steget, då har det ett pris. Och det finns saker som du måste räkna med. För det första, att människor i din omgivning kommer att vända sig bort ifrån dig. Det är sant. Det blir så. Oavsett så blir det så. Du blir inte lika populär längre. De kommer att säga att du är överandlig. Eller att du är fanatisk i din tro. Att du går för långt. Du behöver väl inte ta i så. Du kan väl ta det lite lugnt. Du kan väl behålla din tro för dig själv. Du kan väl vara lite försiktig. Och så är det en annan sak som sker. Du kommer att bli föremål för fiendens brinnande pilar. Och då vill vi till att vi har vapenrustning på oss. Så att det inte tränger in i tanken. Och sen börjar vi bygga tankebyggnader som blir stora som berg. Och så sitter vi där. Och så vårdar vi de här tankarna. Alla hotbilder runt omkring. Han kommer säkert att attackera dig på ett eller annat sätt. Du personligen kommer att uppleva stark förkastelse i dig. För så jobbar jag. Förkastelse och fördömelse kommer han med. Eller hur? Har vi inte känt på det ibland? När vi har bestämt oss för att gå med Jesus. Så talar han om för dig hur värdelös du är. Och hur fel ute du är. Och hur tokigt det blir. Och du ser hur det är. Eller hur? Är det bara jag som har legat hela nätterna i förkastelse, fördömelse i mitt liv och tänkt man bara känner den här våg på våg bara kommer liksom och bara forsar över en av förkastelse, fördömelse. Vad är det du har gjort? Vilket beslut har du fattat? Hur kan du vara så dum att du gjorde, att du sa, att du, ja, jag gjorde det där. Men så länge man är en ung kristen som plikttroget går till kyrkan varje söndag, sitter av en gudstjänst och ber med en liten bön och sjunger med i någon liten sång, ja, men då är man inte så besvärlig. Då är man inte till besvär i andevärlden. Har du tillhört en av de här många halvhjärtade som tar del av världens nöje nu och då? Som plockar in lite, det är ju inte så farligt om jag plockar in lite här och lite där. Det är ju inte farligt. Nej. Man plockar in av världens nöjen och attraktioner. Och sen emellanåt så försöker man leva ett allt igenom heligt liv. Ja, men på måndag ska jag börja. Nu ska jag börja läsa Bibeln. Nu ska jag gå upp varje morgon. Jag ska läsa min Bibel och jag ska be varje morgon. Och så ska jag leva ett heligt liv. Och så klarar man inte det. Ja. Men så länge man lever det livet, då är man faktiskt omtyckt och accepterad av de flesta. Nu säger inte jag att man måste gå upp varje morgon och läsa Bibeln och be. Det får du göra när du vill på dagen. Det är inte så jag menar. Men det är det här som pressar på inifrån. Men tack och lov så kan vi få hjälp av den heliga Ande. Har du mött Jesus? Har du mött Jesus förresten? Har vi det? Har vi verkligen mött Jesus? Har vi haft en sån djup, desperat hunger och längtan efter honom? Och har du gjort det? Och du blir eld och lågor och du försöker vittna för dina vänner runt omkring och du kommer till församlingen och du brinner för Jesus. Och du säger att nu tror jag på väckelse. Nu tror jag att det ska ske något. Nu måste vi börja be. Nu måste vi börja gå på knä. Vi måste, ja. Så helt plötsligt så kan man uppleva att man blir förtalad. Förkastad. Att man blir hånad. Utesluten ur gemenskapen. Och så till sist så blir man stenad. Och det blir man sorgligt nog, och det som tar hårdast, av de som står en närmast. Ofta är det så. Det är de som står mig närmast. Det är mina kristna syskon. Det är de, mina systrar och bröder, som tyvärr en del av dem också har blivit lite halvgömma. Gömma. Man har tagit in för mycket av världen. Den här världens lockelse. Hur var det på Jesu tid? Vad är det vi läser om? När Jesus och apostlarna gick ut med evangeliets sanning. Jo, helt plötsligt. När Jesus var rak i sin förkunnelse. Då stod de inte ut med att höra sanningen. Utan kompromiss. Nej, för det står i Guds ord att de tog anstöt av vad Jesus sa. De tog anstöt av hans predikan. Därför att hans predikan uppfattades som hård och dömande. Och för vem är hans predikan hård och dömande? Jo, det är för den som inte vill lyssna till sanningen. För den som redan i sitt hjärta har börjat att kompromissa. Vi står inte ut med att höra på honom, sa de. Och så gick de sin väg. Och det var många som lämnade Jesus där. Men det gjorde inte lärjungarna. För de hade bestämt sig för att följa Jesus. Oavsett kostnaden. Oavsett vad det skulle kosta dem. Jag skulle kunna stå här till imorgon bitti och berätta om fariseernas surlek och det som skedde, de skriftlärda, hur de förföljde apostlarna och Jesus. Men det här är aktuella frågor för oss idag. Det är frågor som vi som kristna bör ställa oss i den här tiden vi lever i. För vi lever faktiskt i ändens tid. Vänder vi oss bort från sanningen i Guds ord som överbevisar oss om synd och uppmanar oss att göra oss av med alla våra avgudar? Ja, men jag har inga avgudar, säger du. Jag tillber ingen annan gud. Är du så säker på det? Tänk att vi har aldrig sett det vi ser i Sverige idag. Sverige är på väg ut för. Sverige ligger risigt till. Det är illa med Sverige. Det är väldigt allvarligt och illa med vårt land. Har vi någonsin tillbett så många gudar som vi gör i Sverige idag? Har vi någonsin sen asagudarnas tid, då inte Jesus fanns i det här landet, Har vi på alla dessa år någonsin upplevt så många avgudar i Sverige? Har vi sett så många religioner i det här landet förut? Och har vi sett så många som praktiserar sina religioner i vårt land idag? Aningslösa, många gör det medvetet. Men många gör det omedvetet. Det har ju aldrig sett det sig like vårt land. Jag har aldrig sedan Sverige blev kristet stiftat lagar som gått färs emot Guds bud, Guds ord, som vi har gjort de senaste åren. Man såg på radio och tv idag, så blir man indoktrinerad utav denna världens härskare, denna världens ande på alla möjliga plan. Det går inte att titta på TV längre. Det går inte. Allting är så demoniskt. Det är så mörkt i vårt land. Det är verkligen det. Vi måste våga ställa de frågorna idag. Vart är vi på väg? Den boken som Kristin och Lina skrivit. Vart är vi på väg i andligheten? Vart är den så kallade kristendomen på väg i vårt land? Hur stora avsteg har man gjort ifrån Guds ord? Och hur har man förvanskat Guds ord och sanningen? Vågar vi tillåta den heliga ande idag, nu, att utransaka våra hjärtan och låta ljuset lysa in i varje mörk vrå i våra liv för att avslöja synden? De som lever i mörker, de avskyr ljuset. Man vill inte veta av ljuset. Om man reagerar med att vända sig bort ifrån sanningen. En sådan person kommer inte till ljuset därför att hans gärningar inte ska avslöjas. Så är det. Det står i Bibeln. Det står i Johannes 3. När de religiösa på Jesu tid konfronterades med synden i sina liv, då ville de döda Jesus. De vårdade synden i sina liv i hemlighet, med dolda begär och njutningar, med avgudar och falska läror. Allt det här livets goda. Jag nämnde förut att det är den anden som är härskande också idag. Laglöshetens ande, antikristande, som är verksam sedan den första församlingstiden. Det är ett verk av Satan, står det i Bibeln, för att lägga grunden till det som Bibeln talar om ska komma i ändens tid, det stora avfallet. Det ska komma med stor makt, falska tecken och under, med orättfärdighetens alla konster, för att bedra dem som inte vill att ta emot kärleken till sanningen. Därför låter Gud villfarelsen få grepp över dem så att de tror på lögnen, står det i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Därför, mina vänner, behöver vi bli beklädda med andens kraft. Det är så viktigt. Den laglöses ankomst ska ske med stora verk, stora tecken och under. Och hur ska vi, om inte vi lever i anden och vandrar i anden, hur ska vi då kunna känna igen vad som är vad? Det är ett eldsprov vi behöver gå igenom. Var och en av oss. Vi hörde när Lasse Andersson var här. Det var så fint att höra det han sa. När Satan hade utverkat åt sig att få sålla Petrus. Men så sa han så här. Jesus. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Att han har redan bett för oss. Han har redan gjort det. Att vår tro inte ska ta slut. När vi sållas. Vi behöver gå igenom det där eldsprovet. För att Herren ska få se vad som finns i våra hjärtan. Han tillåter det faktiskt. För att han vill se vad vi har i våra hjärtan. För att han vill göra oss starka. Uppfyllda av sin ande och sin kraft. När Jesus kom ut ifrån öknen. När han hade stått där öga mot öga med djävulen. Under 40 dagar. Då var han uppfylld av ande och kraft. Verkligen. Det var en ny ton när han kom ut ifrån öknen. Med makt och med myndighet undervisade han folket. Så de häpnade. Demonerna manifesterade sig i hans möten. När han gick till synagogan så började de skrika och ropa demonerna. Varför gjorde de det? Jo, därför att de visste vem han var. Och de visste om hans makt. Och det står i Guds ord att för honom måste alla knän böja sig.
Amen.
De sjuka blev friska där Jesus gick fram. Varför det? Jo, därför att sjukdomsmakter och sjukdomsandar fick också böja sig i Jesu namn. De var tvungna att lämna. De fick gå i Jesu namn. Och på samma sätt var det när lärjungarna kom ut från övre salen på pingstdagen i Jerusalem. Helt plötsligt, så när fege Petrus klev fram, då var han inte feg längre. Utan då klev han inte fram i Petrus kraft, utan då klev han fram i den heliga andes kraft. Då var det en ny Petrus som klev fram. Fylld av Guds ande. Då fick de ett stygn i sitt hjärta, står det, när han talade. Och de ropade, vad ska vi göra för att bli frälsta? Hur kan vi omvända oss? Vi vill ha, vi måste få det här. För de träffades nämligen av den helige andes kraft. För när vi är uppfyllda av den helige andes kraft, då träffar orden människors hjärtan. Då blir det som en spjutspets in i människors hjärtan. Då är det inte våra ord, utan då är det den heliga ande, det svärdet som går ut. Det är Guds ord som träffar människors hjärtan. Det är därför vi behöver få fatt på det här. För då är det inte längre våra egna ord, våra tomma ord, utan då är det Guds ord som är verksam. Amen. Amen. Vi måste vara vittnen för Gud. Vi måste bli vittnen för Gud och vad han har gjort i våra liv. Och vittnesbörden i den heliga andes kraft kommer att överbevisa människor i vår omgivning om att de har synd i sina liv. Vi behöver inte säga så mycket, men den heliga ande kommer att överbevisa familjemedlemmar och vänner och de som står runt omkring oss om att de har synd i sina liv. Det var så häftigt när Maja och Fernando berättade om på ett ställe där de var hos en kvinna. De var på möte, kan man säga, hos en kvinna i Portugal. Ni var inbjudna dit. Ja. Och när de hade varit där ett tag så förstod de att det stod inte riktigt rätt till. Och ju mer förkunnelsen fortsatte, desto mer insåg Maja Fernando att det här är inte rätt ande. Och hon som predikade, hon var i fel ande, om man säger. Det var en annan ande hon var driven av. Det var inte den heliga ande. Och så reser ni på er och ska gå Och då säger hon: har ni fastat? Vilken fråga. Har ni fastat? Och det var precis det ni hade gjort.
Ja, precis.
Ja. Jag hade varit levt i bön och fasta. Fastat inför den här resan. Och den anden hade ingen makt över den heliga anden. Men anden i kvinnan visste att ni hade fastat. Och därför så kom hon ingen vart med er. Så blir det. Det blir en överbevisning i anden och i kraft. Vi gör det. Ja. Det kostar att gå hela vägen med Gud. Med Jesus. Men vet du vad belöningen är? Hans egen närvaro i ditt och Gud. Tänk dig det. Hans egen närvaro i våra liv. Dag och natt. Och det står också att när vi lider för Jesu namns skull, så vilar Guds härlighets ande i oss. Det är värt någonting det också. Så, vad är syftet med dopet i den heliga ande? Jo, det är att vi ska få kraft att vittna ut till hela världen. Det är ju inte för att vi ska ha det lite mysigt, att vi ska ha lite underhållning en stund. Men nu ska Gud göra mirakler, under och tecken på våra möten. Nej, det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi ska få kraft att vittna om Jesus, så att vi kan vinna människor innan han kommer tillbaka. Ja, det står i Guds ord, eller lärjungarna sa, när de blev ställda inför skranket, inför domarna och inför de ledande. Då sa de: man måste lyda Gud mer än människor. Tänk om du och jag kunde komma dit, att vi släpper taget om fruktan, för salthet och rädsla, och låter oss uppfyllas av Guds ande, så att vi kan bli det som han har tänkt att vi ska vara. Han har en plan för våra liv. Det finns ett underbart frälsningsplan för det här mörka landet också. Och vi kan ställa oss till hans förfogande, till Herrens förfogande, och få vara med här i Linköp, på andra platser i Sverige, och vinna människor för Guds rike. Ja, jag längtar, jag längtar. Jag är inte där, men jag längtar. Jag gör det. Jag längtar faktiskt. Jag gör det. Om jag tycker man kan uppleva det många gånger, att Herren vill något speciellt med denna lilla gudskara som vi är i Free Church. Att Herren vill någonting med oss. Hans ögon överför jorden. Han söker efter människor som vill hänge sig till honom, som vill ge honom hela sitt hjärta, som vill säga: här är jag. Här är jag. Kan du använda mig, så är jag här. Jag vill stå till ditt förfogande. Jag vill ge mitt liv till dig. Jag vill överlåta mig till dig. Det är aldrig för sent. Det står inte någonstans att du måste vara något speciellt, eller att du måste ha en speciell utbildning, att det måste vara inom en viss åldersram. Det står ju inte så. Det står att Herren vill använda oss i tjänst i sitt rike, för att utbreda riket. Och det är bara nåd allsammans att vi går med. Amen. Tack Jesus.